Ja, da tror jeg vi er på. Nå er klokka 9 i hvert fall på min maskin. Der slo klokka 9. Og det er tirsdag 19. mars. Og jeg ønsker Helena velkommen fra Stockholm. Hei, Helena.
God morgon, Hans. Hoppas att det är lika fantastiskt väder hos er i Norge, Oslo, som det är här hos mig idag. Vi är nordbor, vi måste prata om väder det första vi gör.
Selvfølgelig. Så jeg hører folk som kommer. Ja, Lars var jo i Spania nå. Og møtte vinter. Der var det varme, 15 grader, ikke sant? Kommer hjem til Norge, og så er det vinter,
23, ja.
men var det 23 grader? Ja.
Jeg reiste
Nei, det var i Danmark.
fra Fuengirola. Da var det 23 grader. Kommer til Gardermoen på kvelden.
Ja.
Er minus 3.
Det er deilig.
Da vil jeg snu.
Ja, sånn var det med en danske som også kom til oss her, en trener i går, og han hadde lurt på om han skulle ha med seg boblejakka, for i Danmark var det jo 15 grader i sola. Men jeg syns vinteren er fin. Ettervinteren er fantastisk.
Ja, det får man tycka, Hans. Det får man tycka. Själv
Jo,
så
men
längtar jag bara
jag
efter
tänker
värmen.
sån jag tänker sån att du ska följa årstiderna. Du ska bo där du bor. Du ska känna, för nu har det gått så fint. Nu är ju våren i anmarsch. Det finns inte något större än att vara i Norden när det blir vår. Ja, det er min følelse, da. Jeg har ikke råd til å reise noe sted heller, jeg, så det er greit, det. Men Helena, ja, nei, det, altså, vi blir leilendinger igjen i Norge, fordi vi har rett og slett ikke råd. I dag på nyhetene så sier jo han i Politisk kvarter at jo, du, mens vi har snakket sammen nå, ett minutt, så har oljefondet steget med 1 milliard. Men vi har ikke, ja,
De
altså det
kan få
er,
mitt kontonummer, Hans. De kan få mitt
ja.
kontonummer. Var lämnar jag det?
Ja, det er ikke sant.
Nej, men
Så det er en
vi får väl också nöja oss med att vara hemma här i Norden eftersom ja, det är ju också
ja.
så. Jag hörde faktiskt ryktas också här precis innan sändning att nu håller man på och vill införa ett vaccinpass 2.0. Det vill säga och det här har jag hört ryktas tidigare, men nu är det tydligen på gång här under 2024. Att man vill införa en digital, mer eller mindre en digital sjukjournal, där alla våra hälsouppgifter ska finnas dokumenterade, som vi ska kunna
Ja.
då resa med. Så att snart har vi nog, vi som inte vill ställa med upp på det, vi får nog snart stanna hemma, vare sig vi vill eller inte. Så,
Ja.
så är det med det.
Jeg har en datter i utlandet som spurte meg i går: «Pappa, hvilket land vil du bo i? Hvor er det trygt?» Og så sa jeg: «Du, jeg vil bo der jeg er født, der jeg hører hjemme, fordi her er det ingen som anfekter min rett til å være her.» Og det likte hun veldig godt. Og det er akkurat den følelsen. Altså, jeg sendte deg jo sånn mange klipp i dag om hvor ille, altså hvilken vei det går. Og det vet vi, både du og jeg og lytterne. Men det de ikke kan ta fra oss, Helena, det er vår hjemstavnsrett. Altså det som er vårt, det lokale. Og det er liksom det det kommer ned til. Og jeg tror for de fleste nordmenn, så er det, de reiser jo hjem når de har vært i Oslo, så er det det lokale. hjem.
Nej, men så är det ju, och jag tror väl också att det är det där, jag tror jag har pratat om det tidigare också. Jag är ju väldigt sådär att jag skulle nog gärna flytta någon annanstans där det är varmare, Hans. Men samtidigt är det ju så här att om man får använda ett mindre civiliserat uttryck på utrikiska, when the shit hits the fan, så är det ju ändå så här att där vi bor, där vi är uppvuxna, där vi har våra rötter, där vi känner folk, där vi kan språket, där vi känner sedvänjorna, där vi känner oss trygga, med den natur, allt det som finns liksom i oss sedan barnsben, där har vi också en större förmåga att klara oss och må bra och få stöd och kunna hjälpa varandra. Det är ju bara så. Jag skulle nog inte vilja vara strandsatt i ett främmande land, hur varmt och skönt det än är, om det blir en verklig kris. Det skulle jag nog inte vilja.
Och det är ju det de styrer mot, och det skapar mycket oro i befolkningen, för på den ena sidan, idag tidlig hörte du vi om alltså detta sällskapet Nvidia, det er de som er ledende på kunstig intelligens. Og de har nå oppfunnet en ny prosessor da, som er selvfølgelig mye kraftigere enn de foregående. Og Danmark kjøper en supercomputer for å kunne drive medisinsk forskning med hjelp av kunstig intelligens. Så dette går med kvantesprang, og samtidig hører vi da en folkehelsa som kom med en statistikk over hvor man bor, hvor man lever lengst, altså hvor i landet lever de som lever lengst. Og du vet, med KI så kan du brekke dette ned, nå skal de ned på kommunenivå. Og der i Akershus, de lever lengst, de lever kortest i Østfold og Finnmark. Fordi jeg tenker, her har man verktøy til å detaljstyre menneskenes helse. Vi lever, og det blir flere og flere opplysninger om hvor mye vi trenger å tjene. I går sa de 700 000 trenger man for å leve et bra liv. Og så kommer nå forventet levealder, hvor man er sunn, er altså et par og 70, så jeg har akkurat passert det, og da begynner man å få helseplager. Men her kan man gå inn på detaljnivå, og man kan også da hoppe, ikke fjerne, men altså fordi fristelsen er jo der til å ikke ta seg av de som koster for mye.
Nej, men så er det, og jeg tror at jeg er jo väldigt skeptisk emot AI, som vi säger då. Och det handlar ju faktiskt just om det här att allting som kan brukas kan också missbrukas. Och det är klart att redan nu så ser vi ju, ja men vi vet, de vet, affärerna vet vad vi handlar, när vi handlar, hur vi handlar. Precis vilka varor, vad vi äter, hur ofta vi går på Systembolaget. Hur vi reser, vilka vi umgås med, hur vi roar oss, vilka fritidsintressen vi har, om vi sportar, om vi tittar mycket på tv, vilka kanaler vi ser på, när vi ser på tv, de vet allt. Och det är klart att det finns enorma summor pengar först och främst i all den här informationen. Och sen är det precis som du säger, jag menar nu kan man... Jag tycker vi kan kosta på oss att vara så konspirationsteoretiska och säga att i en värld där det behövs färre och färre individer, för vi behöver inte arbeta med samma saker som vi har gjort tidigare, och där vi dessutom får höra att varje människa är extremt skadlig för klimatet och planeten. Så är ju frågan, hur ska man använda den här informationen? Vem ska få, vem ska vi satsa på? Vem ska få ynnesten att finnas och leva och existera och leva ett gott liv? Och vem straffar ut sig från det här systemet? Det, och börjar man lägga ihop det här med alla, alla statistik, all statistik för ja, abortstatistik, statistik för alltså medicinskt understödda självmord. Då hamnar man på en ganska mörk plats. Där skiner det inte så mycket sol.
Och det är detta som jag tror sänder ganska mycket frykt genom befolkningen, att de ser att vi har en arbeiderpartiregering som faktiskt styrer mot att skapa större skillnader i befolkningen. För den har den har nog pengar till att rätta upp olikheter, men den gör det motsatte. Ta bara denna pensionsreformen som ju säger väldigt mycket. Och du må inte bara jobba längre, men du får mindre igen. Och det är det otroliga, att de tör att lägga ett system hvor folk vill se att de får mindre, men då går det ju, de hoppas kanske då att då har de inte så länge igen, att de är för svaga och så vidare, för det är ju brudd på förutsättningarna i samhällskontrakten i socialdemokrati, att man ska få mindre av att jobba längre. Men de ska också spara 40 miljarder i året, som ju är då ingenting för den norska stat.
Ja, det är intressant att det här har vi gjort i Sverige, självklart. Vi måste ju vara bäst i klassen, och här har man ju också lärt sig att det händer ju absolut ingenting om du försämrar extremt för befolkningen, eller en viss del av befolkningen ska vi väl säga. För att det enda som händer är att folk blir arga, ledsna och skriver en arg insändare, och sen var det inte mer med det. Men här har man ju undersökt situationen för pensionärer just, och jag kommer fram till att det spelar egentligen ingen roll om du har jobbat hela ditt liv. Alltså hela ditt liv, arbetsföra liv, vuxna liv. Du har jobbat, betalat in skatt till systemet. Eller om du inte har jobbat alls. Det spelar i stort sett ingen roll. Om du till exempel kommer till Sverige för en månad sedan och får uppehållstillstånd, så har du ju tillgång till, så får du samma levnadsstandard som någon som har arbetat hela sitt liv. På grund av att du har då rätt till vissa speciella riktade bidrag och så vidare, som inte den som har arbetat i Sverige har. Så att egentligen så skulle vi ju kunna sätta oss ner och bara skita i allt. Det är väl den nordiska mentaliteten och det lutherska, att vi ska arbeta. Vi ska göra rätt för oss. Vi ska bidra. Det är en slags, snart en mer en moralisk skyldighet än en ekonomisk skyldighet. För den som inte har gjort det kommer ju inte att lida av det. Så vi har testat det.
Jag ser på omläggningen av Oslo till cykel, alltså de fjärner tusenvis, det har de allerede gjort, men nu driver de också bygger ut gatene med kantsten så att parkeringsplatsen är permanent borta. Och då tänker jag att detta är ju då för nettopp de som lever länge, har god hälsa, god råd, de som har elbiler, de jobbar i moderna sällskap hvor de rullar in och lader mens de är på jobb, mens de vanliga människorna försvinner eller dör i ensamhet, för de måste slita för att i det hela taget komma runt i vardagen.
Ja, det är ju en polarisering. Den fortsätter och den finns ju på alla plan. På alla plan. En medveten polarisering av befolkningen. Där grupper ställs mot andra grupper. Och det som är så fantastiskt, det är ju det här, det är ju igen, jag tänker så ofta på det här experimentet med myrorna i burken, du vet Hans. Du kan ha två olika arter myror i en burk och de går omkring där och lever sina myrliv och har det ganska bra. Ända tills någon kommer och skakar burken och då börjar de slåss med varandra på liv och död. Jag menar, polariseringen är ju inom citationstecken bra för de som vill att vi ska vara irriterade, kriga med varandra. Och låta de som är riktigt privilegierade vara i fred.
Mm. Ja, och jag sände över en god del saker till dig på morgonen här som utvecklingen i Norge då, för vi har ju egentligen kunnat se på Sverige som ett sånt experiment. Ett tåg som är utan kontroll, men sån har inte vi det. Och plötsligt så är vi på väg mot svenska tillstander. Och det är ju närmast oförklarligt att de har dratt ner på antal stillinger i politiet och beskåret politibudgetet. Mens du har exploderande våld i skolan. Mye vold på gateplan som går ut over helt sakslöse borgere, og det er helt uforklarlig at politikerne lar det skje.
Ja, och särskilt som ni har facit. Du var inne på det nu, ni har ju facit. Det är bara att titta österut så finns vi där. Och det här är, alltså egentligen så jag, när du berättar här så kommer jag att tänka på att ja, men det här är ju, om man ska skoja till det så är det ju lite grann så där att vi tänker, ja men vi har ju våra Norge och Sverige vitsar. Och vi skämtar om er och ni skämtar om oss och så ska det ju få vara. Och jag tänker, ja, men det här det börjar ju bli som en Norgehistoria. Ja, men ni har ju facit. Hur kan ni inte se vad som händer? Om ni gör exakt det som vi har gjort under decennier och förväntar er ett annat resultat, det är ju definitionen av vansinne. Ni kommer ju att få, ni vet vad ni kommer att få. Ni kommer att få svenska tillstånd i Norge. Varför vill ni ha det? Varför vill era politiker ha det? Det är ju frågan ni borde ställa er.
Ja, men då nämnde jag ordet fatalism för det verkar som om politikerna och befolkningen är sammen om att bara acceptera en utveckling och tro att det inte går att göra något med den.
Ja, det är inshallah-mentaliteten som kryper på. Nej, men det är det där, och det där är jätteintressant. Därför att i Sverige, och jag tror det är likadant i Norge, så har vi liksom vant oss vid att betrakta att det som händer är någon slags naturlag. Alltså det måste vara så här. Vi kan inte göra någonting åt det. Vi måste öppna våra gränser. Vi måste ta in även IS-terrorister och religiösa extremister. Vi måste göra det här. Vi får absolut inte straffa människor, utan vi måste förstå och hjälpa. Och det bara är så. Och sen om vi sen får ett samhälle som är livsfarligt, där det exploderar och mördas varje dag. Ja, men precis innan sändning så noterade vi att det har varit ett till bombdåd i Stockholm. Vi har ett bombdåd per dag hittills i år, om man slår ut det. Och det ska bara vara någon slags naturlag. Vi kan inte göra någonting. Det är ju absurt. Det är klart att vi kan göra någonting åt det, men vi har kommit att resignera, tro att det måste vara så här. Hur väcker vi folk, Hans?
Jo, ja, det kan du si. Altså, vi har jo det svenske ordet tystnaden. Vi har mediene og politikerne kan sammen ignorere tegn på at noe alvorlig holder på å skje med samfunnet. Men du forteller meg at eksplosjonen i Stockholm er så mange og høye at det spiller ingen rolle hvor du bor. For alle får det med seg, de blir altså skaket flere ganger i uka, og den dagen Oslo gir gjenlyd, fordi Oslo er en gryte, så jeg tror man veldig godt vil høre eksplosjoner. Den dagen det skjer her, så blir det litt vanskeligere å sitte på partilederdebatten og skvaldre om de samme tingene som de har gjort i alle år.
Jag tror att det är så, och vi ser ju hur det har varit här. Om vi backar 5 år, så satt, vad ska vi säga, medelsvensson satt vid lunchborden på arbetsplatsen och sa ungefär att ja, men det är väl bara bra att de skjuter och spränger varann, så sanerar de lite granna. Det här är ju kriminella, de vill vi inte ha här. Ja, men det är väl, vi behöver ju inte vara oroliga. Det sa våra politiker också, att ja, men ni behöver inte vara oroliga därför att det här är kriminella grupper som ja, vad ska jag säga, kriga med varandra. Ungefär som att det skulle vara mindre farligt. Men problemet nu är ju det att de här kriminella, de begår dåd som innebär att man spränger en trappuppgång till exempel. Ja, men det drabbar ju, och man spränger en trappuppgång inte där en kriminell bor, utan kanske där den kriminelles föräldrar eller syskon eller barn bor. Och de kan ju naturligtvis bo i områden som till helt nyligen var liksom väldigt fina områden i våra städer. Så att vem som helst kan drabbas. Det är den här fatalismen vi pratar om. Ja, du går och lägger dig på kvällen. Vem vet om du vaknar upp? Eller om ditt hus har blivit sprängt? Nej, det kan du inte veta. Mm. Utan det bara är så. Lite den här inshallah-mentaliteten från många länder. Va? Att ja, det blir som det blir och du kan inte göra någonting åt det. Så är ju vi inte... om vi säger våra generationer, Hans, vi är ju inte uppfostrade i den mentaliteten alls. Utan vi är ju uppfostrade i en mentalitet att ja, okej, har vi ett problem, hur löser vi det? Ja. Men här förväntas vi inte tänka så.
Det är här politikernas ansvar kommer in, Helena. Fordi hvis politikerne hele tiden overser signalene og bare fortsetter samme kurs som skaper problemene, så vil jo folk etter hvert trekke seg tilbake og resignere. Og det, altså, det er et stadium, og neste stadium er at du psykologisk blokkerer hjernen fra å bearbeide det du ser med dine egne øyne. Og da er du inne på en farlig kurs, fordi da lukker befolkningen øynene for det som foregår rett foran øynene på dem. Jeg har registrert det selv, at det skjer ting som får meg til å steile. Jeg har hatt noen sånne øyeblikk. Og så går det et stykke tid, og så liksom er det som en bølge som legger seg, og så er du tilbake til en normal. Men du handler ikke på det du ser. Og jeg kan godt fortelle hva den episoden bestod i. Det var på Lillestrøm. Så går det en mann foran meg med en svær kamphund, og han har en ryggtavle og en kroppsgange, så jeg ser med en gang at dette er en kriminell. Og så går vi på samme buss. Og så sitter bikkja i et passasjersete, akkurat som et menneske. Og det var en demonstrasjon av at han var bestemte hva som var lov, og han ville gi fingeren til alle de rundt seg, men han gjorde det med en sånn selvfølgelighet, og ingen ville tørre å si noe, og de lot som om de ikke så han. Så truende var han. Og det er, dette foregår, det samme skjer jo på skolene med lærere som blir truet, og når da systemet sender signaler nedover, at her skal det ikke reageres, så går samfunnet i oppløsning, rett og slett. Men borgerne er da fratatt muligheten til å gjøre noe, fordi de har pålagt seg selv en blokkering psykologisk om at de ikke ser det de virkelig ser. Ja.
Ja, men dels det, men sen handlar det ju också om att vi har lärt oss att ha olika bedömningskriterier. Det vill säga, och det där märker vi ju i samhället i stort, att jag måste ju först göra en uppskattning hur ett eventuellt agerande påverkar mig. Och det gäller ju allt ifrån vad man postar i sociala medier, där vi ju ser en enorm självcensur, till hur vi agerar, till exempel på tunnelbanan eller bussen. Ja, men är det en sorts person som sitter där med fötterna på sätet, ja, men då kan jag vara en sån här paranttant och säga till att app, ta nu ner fötterna från sätet, unge man. Men är det en annan kategori individ som sitter med fötterna på sätet, nej, men då byter jag hellre vagn. Va? Därför att man vet också att ingripa mot, och nu pratar vi grövre brottslighet också, men om jag ingriper mot någonting så straffas jag ofta hårdare än den som begår den ursprungliga överträdelsen.
Ja, ja.
Så vi lär oss ju passivitet. Vi lär oss,
det gör vi,
att vara tysta, att ställa oss sist i kön, att inte krångla, att inte vara besvärliga. Ursäkta, det är någonting som vi lär oss dagligdags.
Ja, och där tror jag nog svenskarna är ända ett hack. Dere blir tuktet enda et hakk hardere enn vi gjør, men vi blir også undervist på samme måte. Nå var det, og dette vet jeg er historier som leserne våre følger nøye med på, det var en mann, eldre mann på Bislett som gikk inn i en kiosk nå i helgen, og så kom det inn 3-4 ungdommer. Og de oppfører seg sånn at han snakker til dem, og han blir jo slått ned og havner på sykehus. Det er det du får for å be folk vise folkeskikk i dag. Du risikerer livet, rett og slett.
Ja, och det är därför som vi, det är färre och färre som ingriper. Alltså det här med civilkurage som vi tidigare har hyllat i våra samhällen där vi har ju alla de här årets hjälte och allt vad det är vi utser. Men allt det där är ju på väg bort av en förklarlig anledning. Vem vågar ingripa mot en misshandel eller en våldtäkt eller ett rån om du riskerar att själv bli utsatt eller till och med dödad? Vi kommer ju få ett samhälle där vi lär oss att vända bort blicken. Och ett sånt samhälle är dels naturligtvis väldigt farligt, men också väldigt, väldigt motbjudande.
Du vet, jag kom nyligen så kom jag på Eidsvoll station sent på kvällen. Och så kom jag ut och det är helt mörkt nede i den passagen under linjerna. Så hör jag. Jeg hører arabisk bønnerop, og jeg måtte gå i retning fordi jeg tenkte, var det over elva at det kom, for der bærer lyden ganske godt, eller var det noen som spilte rett i nærheten? Og Det var nok, det ble stille, så det var nok rett i nærheten, men altså, du møter det nå overalt. Arabiske bønner, sunget. Jeg hørte på Ahus foran kassa, eller altså lukene på Ahus på sykehuset vårt der, så kommer det inn en mann som har gåstol, og han har bønneropen på, vet du, alle later som ingenting. Og det er det, det er ingen som får lov til å si noe eller reagere, enten det er vold på Bislett eller det er bønnerop, fordi, og her går jo da kirken og politikerne foran, med å ville feire ramadan.
Ja, och det signalerna är ju väldigt tydliga. Vi pratade om det här för lite sedan, att det är väldigt tydliga signaler vi sänder. Och vi är drillade i en kultur och ett tänkande där signaler och symboler inte är särskilt viktiga. Men vi har ju andra kulturer och ideologier och sätt att tänka där just signaler och symboler är väldigt viktiga.
Mm. Och det är ju kyrkan öppnar för ramadanfeiring och det är då ironiskt nog en skeiv präst som går foran og ønsker velkommen, og du lurer, da kan du virkelig snakke om en hypnotisering. Fordi hvordan går det med de homofile i muslimske samfunn?
Ja, men det er vel så her at vi lever jo i en... Vi lever ju i en liten bubbla där vi inte vill prata om det som är jobbigt. Vi vill bara prata om det som är bra och fint. Och så vill vi inte skapa dålig stämning. Utan vi vill bara vara positiva här. Och vi lever både norrmän och svenskar i länder där vi väldigt gärna pratar om hur vi vill att det ska vara. Alltså, Sverige ska vara ett samhälle där. I Norge ska det vara så här. Ja, men hur är det då? Mm. Och det, jag tror att det är likadant det vi ser nu. Att vi vill ju väldigt gärna visa hur öppna och toleranta och uppskattande vi är. Och då, för att göra det så måste vi också... komma överens om att inte prata om det som är jobbigt. Vi vill inte vara party poopers. Vi vill inte förstöra den dåliga stämningen. Och då kan vi inte prata om hur olika syn vi har på homosexualitet eller kvinnans rättigheter eller barns ställning eller demokratiska fri- och rättigheter eller andra tydligen bagateller i sammanhanget. Jag vet inte.
Mm. Och så blir den som då sätter ord på problemen, den blir ju som du säger en partypooper, alltså du ödelägger sällskapet och den goda stämningen, och det vet ju politikerna och medierna att spela på. Och så kommer all dessa hatlovene och rapporterna, och nå sist så var det alltså, det var en afrikansk delegation från FN. Alltså FN börjar ju verkligen bli ett råttehull. För inte av råttor men i överfört betydning, för det är helt fritt fram för radikalisering. Og disse afrikanerne fant jo ut da at Norge var veldig diskriminerende mot svarte, og da også hindret utfoldelsen av afrikanske skikker. Og da lurer jeg på om de kanskje også mente at hvis afrikanerne vil oppheve lovene mot kjønnslemlestelse, så må de få lov til det. For det holder de på med i Gambia. Og det vil liksom være en måte å likestille lovene på, for hvorfor skal ikke de få lov til å holde sine kulturer i hevd når vi liksom gjør det? Så sykt er samfunnet i ferd med å bli.
Ja, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga?
Och sen, man säger egentligen ingenting. Alltså, nu var det barneekteskap nummer to for retten, og de kom fra samme område i Bulgaria, Helena. Ja. Da ble det litt interessant for meg, fordi da er det altså noen som har funnet ut at det er veldig smart å gifte seg i Norge og få alle godene, men det kunne kanskje være interessant hvis du er journalist og si noe, hvilket område av Bulgaria er det de kommer fra? Hva slags mennesker, hvilken gruppe tilhører de? Men det får du ikke vite.
Nej, då blir man en party pooper. då är det bäst att inte nämna det. Nej. Men ja. Så här är det ju. Det här vet vi ju ifrån. Det här är ju ett problem, inte bara i kanske de länder vi först tänker på, utan det här är ett problem i också många europeiska länder. Där barns rättigheter inte respekteras. Och sen tar man med sig det till våra länder, där vi då inte vill vara party poopers och provocera några vuxna. Och där vi istället då accepterar att de här barnen får stanna kvar i äktenskap. Och vi accepterar alltså då att barn som lever i Sverige och Norge blir utsatta för saker och övergrepp som inte ett svenskt eller norskt etniskt barn skulle kunna bli utsatt för, med annat än att polisen och socialtjänsten kommer. Alltid den goda antirasismens namn. Mm.
Socialtjänsten vägrar sig ju för att gripa in i de tillfällen, eller de har en väldigt hög tröskel för att göra det.
Ja, mycket. Jag har faktiskt en liten tanke om det där. Jag tror, ni har säkert tänkt med på den kampanjen som har pågått till och från i faktiskt nu över ett år. Den här kampanjen mot svenska socialtjänster, där bland annat då partiet Nyans partiledare Mikael Yüksel har varit drivande. Många islamska föreningar har varit drivande, där man hävdar då att svenska socialtjänster kidnappar muslimska barn för att tvinga dem äta griskött och tvinga dem till att bli promiskuösa och tvinga dem att bli kristna. Man använder ju det här för att också faktiskt påverka socialtjänsternas arbete. Och det har man gjort. Det är ju så att socialtjänster drar sig nu för att ingripa mot när barn far illa i vad ska vi säga, vissa familjer då. Därför att man är rädd. Man är rädd för att få en anklagelse om rasism på sig, islamofobi, eller faktiskt också, vi kan ju ta tillbaka dit vi började med kriminaliteten. Man är också väldigt rädda för att ingripa mot barn som lever i familjer där det finns en kriminalitet, en gängkriminalitet. Därför att det kanske man inte överlever som socionom. Så att vi har ju faktiskt redan samhällen som där de kriminella styr på alla fronter. Inte bara genom våldet, utan också genom det här tysta hoten, pressen på myndigheter, pressen på tjänstemän, enskilda tjänstemän. Och det har vi redan här, så vill ni veta vad som väntar, snegla mot Sverige.
Ja, men det är samma här, vet du. Omfattelsen av islam är helt likadan i Norge som i Sverige. Det har akselerert de siste to årene i Norge, og nå var det et forslag fra en i FRP. FRP er et snålt parti, vet du, fordi de har noen som får lov til å markere seg, og Erland Wiborg foreslår nå at de moskeene som preker antisemitisme skal miste statsstøtten, og han vil ha overvåking av moskeene. Men da får han jo, da kommer KrF-politikeren Ropstad til unnsetning og sier at dette er alt for inngripende i det religiøse livet, retten til religionsfrihet. Det blir en helt surrealistisk diskusjon når man kan forsvare antisemitisme i personvernet eller religionsfrihetens navn. Men det er situasjonen, og dette kunne godt vært i Sverige. Vi er blitt akkurat som dere på det området.
Ja, det är ju märkligt att man accepterar vissa saker som man inte skulle acceptera annars. Jag tycker, men vi är ju i Sverige och i Norge. Här måste vi ju värna vår demokrati. Det är inte svårare än så. Och det var vi faktiskt inne på tidigare också. Att vi tar saker och ting som naturlagar, som tagna. Vi tar saker och ting för givet. Och jag tror att vi också tar vår demokrati och våra fri- och rättigheter för givna. Vi tror att vi kan inte förlora de fri- och rättigheterna. Vi kommer alltid ha en fungerande demokrati. Så därför kan vi liksom tillåta att grupper inte riktigt tar vår demokrati på allvar eller till och med agerar antidemokratiskt öppet emot vår demokrati. Men demokrati är tyvärr ingen naturlag. Den kan vi ha idag, men vi kan mista den imorgon. Och det tar väldigt, väldigt lång tid att få tillbaka en demokrati.
Ja, och du skrev ju, Helena, att eller var det en annan, att kvinnesaken kan bli en historisk parentes?
Ja, jag har läst den texten också. Jag tror faktiskt att det är så att vi lever ju i en situation nu där, och det blir ju en jätteintressant diskussion. Vi har sitta här tills lunch. Nej, men saken är den att vi lever ju i ett samhälle som mer och mer accepterar att kvinnor sätts på undantag. Samtidigt som vi för krav på inkvotering och så vidare. Men det är också negativt för kvinnor, därför att då får vi den här bilden av att kvinnor måste kvoteras in, inte att vi inte kan på grund av vår egen kompetens, utan att vi måste kvotera in kvinnor på platsen. Men vi får ju inte ens vara kvinnor längre. Jag rekommenderar den där texten, den var ganska kul, för det ligger ju en del bra exempel där, att ja, men kvinnor är inte ens vackraste kvinnor längre, utan män kan vara vackrare kvinnor än kvinnor själva. vi ska liksom ta ett steg tillbaka, och snart sitter vi där igen bakom skyddande väggar, för att vi ska ju skyddas. Vi måste skyddas från männens blickar, och vi måste skyddas från övergrepp, och vi måste skyddas. Så då sitter vi där igen som vackra kuttersmycken som ska laga mat och föda barn. Jag vet inte om jag riktigt
eller till det. Eller man är superkarriärkvinnor som kan allt, men till en väldigt hög pris. Och en av dem är ju att du inte längre är solidarisk med andra kvinnor och socialbevisst. Du får offre väldigt mycket hvis du ska ha den där stjärnestatusen.
Ja, framförallt så kommer vi in på den saken också. Men du måste ju offra ett familjeliv. Du kan alltså inte kombinera att vara kvinna i karriären och ha ett familjeliv, utan då måste du vara kvinna i karriären, som det var väldigt tidigt när kvinnor tog sig in på arbetsmarknaden, genom att offra allt. Men det är klart, det är också någonting som är väldigt bra. Du kan ju få massa poäng på att gå ut och deklarera att du minsann inte tänker skaffa barn för klimatets skull, till exempel. Så att där kan du ju verkligen göra karriär på. Att leva ett liv där du väljer bort kanske det viktigaste vi har.
Men jeg ser på situasjonen i Israel, fordi det som kan forandre våre samfunn, Helena, det er hvis det dukker, eller altså skjer noe som slår alle kjeglene av bordet. 9/11 var jo en sånn hendelse, og 7. oktober var det Israel. Og fordi Israel er en bitte liten flekk på kartet innerst i Middelhavet, så er de nødt for å forsvare seg. Jeg vet ikke hva som skulle til i Vesteuropa for at vi ville få et lignende sjokk. Egentlig så, fordi nå utsettes vi jo for minisjokk hver eneste dag, men vi gjør ikke noe med det. Så, og det som er uhyggelig er jo at vesteuropeiske politikere går foran i å angripe Israel. Og som Lars Hedegaard skrev i natt, i 43 så reddet vi jødene, men i dag så kaster vi dem til ulvene. Og han mente da utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, som er på parti med han utenriksansvarlig i EU, han Borrell, fordi de vil straffe Israel. Og da er det en kronikk, en kjempelang kronikk fra Gatestone, som vi la ut i går av to brødre, tror jeg det er, som skriver at Hamas har startet en ny form for krigføring ved å bruke grusomhet som våpen, også mot sin egen befolkning. For det er trikket. Altså disse 30 000 eller hva det er som er drept, det er en del av Hamas krigføring. For de vet at all godhetsindustrien i Vesten står klar til å presse Israel til å stanse, til å trekke seg ut. Og på toppen av det hele så har du sånne, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, man som vår utenriksminister, som ønsker å belønne Hamas med en egen stat. Og dette er et så djevelsk spill, og våre medier og politikere har altså blitt instrumenter for jødehat, rett og slett. Men det er samtidig å forråde våre egne samfunn, fordi hvis Hamas skulle bli belønnet for denne krigen, så er Europa neste, og USA. Da vil det komme tilsvarende angrep i våre land.
Mm. Men vi kan väl säga så här, problemet här, det grundläggande problemet som jag ser det är att vi inte förstår varann. Eller vi förstår inte dem. Därför att vi är så marinerade i den här, vad ska jag säga, europeiska sättet att se på liv och krig och vem man ska skydda. Du vet, kvinnor och barn först. Det här riddaridealet som det faktiskt härstammar ifrån. Vi är ju så marinerade i det att det är fullständigt otänkbart. Alltså jag menar att det är fullständigt otänkbart för många i våra samhällen att tänka sig att någon kan ha andra värderingar än att skydda civila, att skydda kvinnor och barn. Vi får inte in det i våra huvuden. Men det här har ju, jag har sett det i andra länder. Jag vet att jag har väldigt många kollegor som kan berätta om samma saker. Att man har ju, det är det som du också är inne på nu. Man har ju ett helt annat sätt att se på det här. Man säger att ja, men vi är alla del i kriget. Det finns ingen skillnad mellan kombatanter, alltså stridande individer och civilbefolkning. Utan alla som avlider blir martyrer, man hamnar direkt i himlen, det är ju dit vi alla vill. Alltså så finns det liksom inget stort problem med att även icke-stridande individer och barn avlider. Utan det kan man använda som en propaganda, ett propagandaverktyg också. För man vet hur vi resonerar. Och det här är en skillnad som är så stor, Hans. Så att vi kan inte förstå det, därför att vi vill inte förstå det. Vi vill inte förstå. Våra hjärnor vill inte ta in hur brutalt det här är. Och det är ju som någon har sagt också, ja, men hur besegrar du en fiende som inte är rädd för döden? Alltså det är nästintill hopplöst att besegra en fiende som inte är rädd för döden, som ser det som någonting otroligt bra och eftersträvansvärt. Det är en mentalitet vi inte förstår. Så att det här är ju inte bara ett krig emot mellan två parter, där Israel reagerar på Hamas terrorangrepp, utan det här är också ett krig mellan två mentala system, två värderingssystem som är fundamentalt olika varandra. Och det bär oss emot, för vi vill tro att alla människor är precis likadana, att alla har samma värderingar, våra värderingar, för vi anser ju att vi är norm. Och det här är egentligen den verkligt rasistiska inställningen, därför att vi tror att alla är precis som vi är. Att alla ska bli precis som vi är. Och vi vägrar att inse att så är det inte.
Men jag vill ju si att den inställningen där är på övertid, för den har förändrat sig och vippet över i något helt annat. Den upprinnelige humanismen, de kristna Europa, den var fullt ut i stand till både att försvara sig mot tyrkerne, mot ottomanerne, och bygga sitt eget. Och det var ju också med religionskriger, så jag menar aggression och krig var en del av, gick utmärket samman. Men det vi har fått i denna postmoderna världen är ju att vi har inte längre de reflexerna som upprätthåller samhället. För det du beskriver, Helena, är det stämmer inte. De själv islamisterna är rädd för att dö. Det de säger om att de älskar döden, det är bara tull. Se på den där lastbilen med Hamas fanger som sitter halvnakna, och det är israeliska soldater som vakter dem. Och de som ska begå självmordsangrepp må grumas, för det trots allt kräver ganska mycket att gå in och trycka på denna knappen. Det är också palestinerna vill leva när det kommer till stycke, och därför så hamrar Israel dem nu så att de aldrig ska glömma det de gjorde, och de vill likvidera Hamas-ledelsen för gott.
Ja, själv, alltså vanligt folk, det är som jag brukar tjata om, vanligt folk, vi är nog ganska lika varandra. Vi vill leva goda liv, vi vill leva i fred, vi vill se våra barn växa upp. Vi vill ha det ganska, ja, men sådär, vad ska jag säga, småtrevligt som livet faktiskt kan vara när det är som bäst. Det tror jag att folk vill ha. Man vill ha mat på bordet, och man vill vara lugnt och skönt, och man vill gå och lägga sig och sova gott på natten. Där är vi väl inga olika. Men problemet är ju att det är ju inte vanligt folk som styr våra länder. Utan vi har en grupp som gör det. Vi har olika ledare. Och de ledarna, de tror jag inte alltid har befolkningens bästa för sina ögon. Och det är ju därför som det ser ut som det gör i Gaza bland annat. Det har ju haft under många decennier helt andra möjligheter att ta helt andra vägar, men det har man inte valt, utan ledningen har valt andra vägar. Det är ju därför vi är där vi är, skulle jag vilja säga.
Alltså det som utspelte sig 7 oktober, det var ju den faktorn som var högst, det var sadismen. Det var gleden av att torturera. Det känner vi ju från IS, Og disse to forfatterne, brødrene, de viser til to islamistiske tekster hvor sadismen gjøres, hylles, fordi den er et krigsvåpen. Det var gleden av å torturere jøder før de døde. Og det har jo Israel, jødene, fått med seg, for de har jo en historisk erfaring som gjør at de vet godt å forstå det budskapet. Men våre, altså denne forsoffne vesteuropæren, vil ikke se hva som foregår. Men det som er enda mer uhyggelig, Helena, er at de samme politikerne som vil ha våpenhvile på Gaza og belønne Hamas, er de som er mest krigshisserske når det gjelder krigen mot Russland. Det synes jeg er det mest uhyggelige, fordi da er det en mekanisme ute og går som vil ødelegge da en del av, for de ødelegger også Ukraina i denne prosessen. Det er så selvdestruktivt på begge sider.
Ja, det där är faktiskt väldigt intressant. Tänk om man skulle applicera samma sätt att resonera på både kriget Ryssland-Ukraina och Israel-Palestina. Det skulle väl vara lite spännande. För det gör man inte nu. Vi får inte ens prata om möjligheten till fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland, för då är man putinist. Så att man måste jubla över fortsatt krig, mer vapen, fler döda, mer förstört land, högre hat och mer våld. Det är jättefint. Men vad gäller Israel så måste vi uppmana Israel till att lägga ner sina vapen utan att ens prata om gisslan till exempel. Dels de här monstruösa terrorattentaten som skedde 7 oktober. Men gisslan då? De har suttit över 160 dagar som gisslan just nu. Men världen tycks ha glömt bort dem. Hur skulle vi reagera om våra barn, våra familjemedlemmar satt som gisslan hos en terrorgrupp? Skulle vi vilja att våra länder, våra nationer, världen vände bort sina blickar och sa ja, men låt dem vara, de kan väl gå under där. Men jag tror inte det. Det är ett märkligt sätt.
Alltså det de lärer oss, det medierna och politikerna lärer oss, är att avkoble oss från identifikation med jödarna. Och det är en så stor det har en så stor betydning politisk, historisk, på alla möjliga måter, och samtidigt ska vi identifiera oss med palestinerna som ledes av en terrororganisation. Detta är ett så mörkt kapitel i europeisk historia, och det är vi som skriver det.
Ja, det här borde vi ha lärt oss. Det är inte så länge sedan. Vi vet exakt var den vägen leder som går via att börja dehumanisera människor, alltså att se andra som icke-människor, icke-värda att bevaras eller respekteras, att se andra som ohyra. Vi vet vart den vägen leder. Den leder till ett mål där vi aldrig någonsin ville hamna igen. Och nu måste vi faktiskt bestämma oss för om vi vill hamna där igen eller inte. Vill vi inte det, då måste vi säga stopp och belägg nu.
Helena, nu är timmen till ända.
Ja, det går fort, Hans. Det går fort. Man gör sina exkursioner på denna vindlande stig som livet och samhället är just nu.
Det er mental terapi da, vet du, for oss og forhåpentligvis lytterne. Jo, men det er det vi går gjennom liksom omdreiningene, og så kommer vi kanskje ut og er overbevist om at det nytter. Det nytter. Det gjør det.
Ja, vi måste prata om saker och ting. Ja, tack så mycket Hans. Tack.
Tack ska du ha. Hej då.
Totalitarismens psykologi av Mattias Desmet. Han visar att betingelserna är till stede för ett totalitärt teknokrati. Ett samhälle hvor vi taper mening med livet och får ödelagt mänskliga relationer. Boken är värd att läsa. Köp den väl.
Hej! Vi i Dokument
är glada för att du
läser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.